Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monasifi och jag är er programledare för detta program Samhällspulsen. Idag gästas vi av Nedal Berababi som kom till Sverige som flykting 1982. Han är socionom och har lång erfarenhet av arbete med migration, integration och stöd till utsatta. Bland annat som chef inom kommuner och rådgivare för brottsofferjouren. Han är också författare. Det är det vi kommer att kunna ta en annan gång och bjuda in honom och prata om hans senaste bok. Välkommen Nedal.
Tack så mycket.
Är det något mer som du vill tillägga? Vem är Nedal? Någonting som jag har missat?
Ja, Nedal är en, vad ska man säga, jag kom som flykting till Sverige, men jag kommer från irakiska Kurdistan.
Mm.
Och om man frågar varför jag kom till Sverige, det var så att när jag var soldat i kriget mellan Irak och Iran.
Hur gammal var du?
Jag var 22, 23 år sedan jag kom till Sverige. Och det var lång väg att gå. Liksom. Det var inte så att man skulle ta flyget och komma till Sverige. Utan det var ju mer att jag gick 21 dagar till fots över gränsen mellan Irak och Iran. Ja. Så, och det var ju liksom en farofylld väg, om man säger det som så, fram tills jag kom till Sverige. Och då var det liksom ett helt nytt liv i Sverige. Så det var, man såg kontrasten mellan krigsdrabbade länder, land och Sverige som var helt fridfullt. Liksom.
Okej, så det var en lång resa, 21 dagar.
21 dagar
till fot.
Till fots. Och så tog det ytterligare ett par månader för att kunna få beviljad utresa från Iran. Och då kom jag till Sverige, men det var ju inte bara direkt till Sverige utan jag kom till olika länder. Men det jag visste var att det var Sverige som tog emot flyktingar. Så det var ju på 1982.
På den tiden, ja.
På den tiden visste vi ingenting liksom, i vilka länder. Och det som var som gjorde att jag kom till Sverige, så jag hörde att Sverige tar emot flyktingar.
Ja.
Så jag hade aldrig min vildaste fantasi hade kunnat föreställa mig att jag kommer till Sverige.
Okay.
Men och nu är det jag här och jag pratar svenska.
Absolut.
Jag känner mig, som jag har bott längre i Sverige än jag har bott i mitt hemland.
Ja.
Så svenska blev mitt språk samtidigt så jag blev författare också.
Exakt, men du har lyckats integrera dig.
Absolut. Ja.
Men när vi pratar integration, känner du dig som en svensk eller kurd eller irakisk eller invandrare som man brukar säga ibland, som jag själv tycker inte om?
Jag känner mig som både och. I och med att jag har bott i Sverige i 43 år nu.
Wow.
Så då som jag behärskar svenska språket också och svenska kulturen. Så då är det liksom, jag ser det som väldigt, något som väldigt positivt, så har jag min kultur med mig och sen är det den svenska kulturen, och det är väldigt fint att du har de här båda delarna.
Så du har en blandning, skulle jag kunna säga.
Det kan man säga.
Och
jag känner mig både svensk och kurd.
Det är bra, skönt att höra, men det är samma sak som ibland folk brukar ställa samma fråga till mig.
Mm.
Känner du dig marockan till exempel? Jag är född i Marocko.
Ja.
Eller känner du dig svensk?
Ja, okay.
Jag brukar säga att jag känner mig en människa.
Ja, men det är absolut,
that's it, inget annat. Jag ser inga färger, jag ser inga religioner, jag ser inga positioner, jag ser inga titlar. Jag ser människa, brukar jag säga.
Ja, absolut, det är ju helt fantastiskt.
Men det är svårt, det är någonting som vi alla kämpar för att ibland folk vill kategorisera dig, vill lägga dig i någon låda, kan man säga, om man vågar. Och jag vet inte, när blir man en svensk som dig och mig, som vi kommer till ett nytt? När kan samhället se ut som svenskar?
Mm.
När kan vi bli svenskar? Mm. När får vi?
Alltså det är, först och främst måste vi definiera.
Vad är svensk?
Vad är svensk?
Ja, varsågod. Jag lyssnar gärna.
Nej, jag vet inte. Jag har ju väldigt svårt att definiera. Men det är alltså, att svensk, alltså det är så här. Det finns en del, många saker som är i den svenska kulturen som man blir en del av. Och sen finns det också värderingar i varje kultur. Och den svenska kulturen har sina centrala värderingar och så finns det perifera värderingar. Ja. Och de centrala värderingarna tycker jag är väldigt, väldigt bra. Mm. Och också perifera värderingar. Men när man kommer från en annan kultur, så i och med att jag har jobbat mycket med flyktingar och på socialkontor och sånt, så ser man skillnaden. Liksom, utöver egen erfarenhet så ser jag att människor ser liksom på ofta kritiserar svenska kulturen om det är så vidare, men bara det är så att vi mäter andra kulturer utifrån det vi har med oss, det som vi har lärt oss från barnsben, och det är måttet som vi mäter andra kulturer med, och det är det som är felet. För det ska inte vara så, utan kultur som kultur finns det varken bra eller dåligt, utan det är kultur, en produktion av en produkt av flera tusen års liksom samhällsinteraktion, då kommer man till den här kulturen. Så den svenska kulturen är liksom, har byggts i flera tusen år, och sen den här, alltså man säger, socialdemokratiska, jag vet inte om jag uttrycker mig rätt, kulturen, som att man har den här välfärden och allt det här som har byggts under många generationer som har kommit till det här stadiet. Så det är ju någonting helt fantastiskt.
Men man tycker då själv att det finns någon förändring mellan den tiden du kom och just idag?
Ja, stor skillnad.
Vad är för skillnad om du ger mig två punkter till exempel, eller tre punkter?
Ja, det första, när man kom till Sverige i början, så såg man det var ju paradiset på jorden, och så det ser jag det förfarande i alla fall. Så men på den tiden samhället hade liksom kunde liksom vara mycket mer för medborgarna, och det var inte mycket mer materialistiskt, att allt ska kosta, och du ska människorna mådde mycket bättre, för det var inte så mycket stress som det är idag. Idag sitter du hemma, du vet inte om det kommer en faktura eller om det är någon som ringer och det har kommit någonting, eller man blir bedragen på något, massa bedrägeri och så, med den digitala utvecklingen. Så jag ser det som att människor lever under stress idag mycket mer än vad man gjorde på 80-talet och 90-talet. Och det var inte social media, det fanns inte något sånt, utan det var bara som vardagen som gick, och man sa, ja, men jag måste hem för att jag väntar ett samtal. Nu har det förändrats. Så det var man har telefonen med sig hela tiden. Det är inte bara samtal, utan mycket annat, andra sätt att kommunicera.
Ja, men när vi pratar integration, rasism, segregering, hur var det på 80-talet jämfört med idag?
Ja, men det är stor skillnad. För att man var välkommen överallt på den tiden. Det var inte liksom begrepp som utsatta områden och särskilt utsatta områden och så. Nu har det kommit. För att det är bland dem, så när jag pratade om värderingen, så blev det så att folk sökte sig till sina liksom sin grupp och sina landsmän. Så blev det liksom Rinkeby, Rosengård och så, de här områdena som är liksom fler invandrare, då skapades någon, vad ska man säga, kanske inte gillar inte det här ordet, men invandrarkulturen som skapade en sån här gap mellan den svenska gruppen och, eller svenska kulturen och den invandrarkulturen, och det skulle inte ha blivit så, men det blev som det är.
Tyvärr, det är tragiskt faktiskt hur det har blivit. För att egentligen alla människor, oavsett vad har de för background, jag tycker att de har alltid något lilla extra som man ska lägga till, eller som man ska komma med till något nytt kultur eller någonstans. Eller där man ska komma in, så man ska kunna ta vara på det. Men på sista tiden så ser man att man ser invandrare som ett problem, tyvärr. Tyvärr. Det är tragiskt att höra
det.
Och det som man tycker ibland, det är inget kul att höra det, för att jag själv har bott mer än 30 år här och engagerat i olika projekt och olika myndigheter och hit och dit. Och det är det man ser, när ska man bli svensk? När ska man bli accepterad? Trots att man har gjort allt och lite till och lite mer. När ska man bli accepterad?
Ja, det är... Du sa någonting i början, jag tyckte du sa det väldigt fint. Du sa att du är en människa. Och i det ordet finns det väldigt mycket. En människa är den som vill väl. Precis som oavsett varifrån du kommer, om det är svensk eller invandrare.
Absolut, eller marockan, alla vi människor.
Ja, då har du, vi har jättemycket gemensamt. Mm. Jättemycket. Du tar hand om dina barn, du tar hand om din familj, du vill göra livet bättre, du skyddar dig från faror och så. Det är hur mycket som helst gemensamt.
Exakt.
Om vi ser det från den vinkeln, då skulle vi alla ha fantastisk relation.
Då har vi alla samma mål.
Ja, ja. Precis. Och då blir det inte frågan om när man blir svensk, utan man blir en del av samhället. Mm. Och det är... om man ser det på det sättet liksom. Istället för att man kan börja helt plötsligt kränka någon eller säga att personen kommer från det och det landet och jag har redan förutfattade meningar. Det ska inte vara så, utan jag ser en människa som jag tar hand om sina barn, sin familj och vill liksom utvecklas bättre och bidra till samhället. Och man ska se det så här, men när blir man svensk? Det är en fråga väldigt svårt att svara. För att vara svensk på 80-talet, 70-talet eller 50-talet och vara svensk idag, då är det liksom skillnad. Det är mycket mer, språket har förändrats, kulturen har förändrats och massa nya ord har kommit. Liksom det är massa engelska ord som har kommit till svenska språket och mycket andra liksom, med social media kom massa nya uttryck som jag hade inte kunnat föreställa mig skulle använda.
Nej, utan att glömma det som, utan att glömma mentalitet som har förändrat mycket. Det har blivit de här med ni och vi och där föder vi hatet.
Ja.
Där splittrar vi samhället och det är det som har hänt på de här senaste 2 år kanske, eller 2-3 år. Vi har bara splittrat på samhället. Vi tar till exempel det här problemet med kriminalitet. Istället för att sätta oss och ta vara på alla kunskaper vi har och säga vi har ett problem hemma, för att vi är en familj. Vi har ett problem hemma i Sverige. Hur ska vi lösa det? Och då har folk gjort motsatsen. Då började man skylla på att invandringen som ligger bakom allt. Men okej, ska vi inte studera orsakerna varför det har blivit så?
Det är, när det händer någonting och det är en invandring som har gjort det, det syns mycket bättre.
Ja.
Mycket större. Mycket större.
Absolut.
Och då blir det så att vissa krafter använder det för att det ska splittra samhället.
Mm.
Och så baksidan av det. Säg så här, om vi säger att invandrarna är brottslingar och gör det ena och det andra och så att vi ska skydda oss från det. Vad har vi för... Baksidan är det att det blir mera hat, mera rasism, mera...
segregering.
Ja, det löser ingenting.
Nej,
vi har ett samhälle framför oss, vi behöver alla krafter för att kunna övervinna alla de här brist som finns i samhället. Brottslighet ska bekämpas och jag är för straff, men inte man ska straffa barn utan man ska straffa vuxna och de som ligger bakom de här kriminaliteten, att de ska handskas med järnhand. Och då ska de inte sättas i något som heter kriminalvård. Alltså vård är något som man ska göra det bättre.
Ja, men, inte sämre.
Nej, inte sämre. Ja. Men resultatet av det som jag har sett, jag har ingen vetenskaplig grund, men det har blivit, man är inne i fängelse och kallas kriminalvård, och då kommer man ut med mer erfarenhet.
Mer diplom av kriminalitet.
Ja, precis, ja. Och det straffet är inte i proportion till brotten.
Nej.
Så jag tycker att de som begår brott ska få straffet inte här utan på ställen där man vet vad man har gjort. Inte om det är sant eller att man har begått brott och så får man anpassas åter till samhället och så går man ut och äter glass och på bio och det här och
återanpassningssystem eller program man kan kalla det.
Ja, kontaktpersoner så går man på bio och så. Det kostar samhället mycket och när man kommer hem när man är fri, liksom man släpps, så är det samma igen. Mm. För att man upplever det så att där är det mycket bättre. Det finns mat, det finns liksom all service finns det.
Gratis.
Mycket lättare.
Exakt.
För det att komma ut och samhället inte tar emot dig. Sen är det så att om det finns hos kronofogden, då har du ingen chans att få något jobb.
Ja, det är svårt.
Om du är i polisens register,
registret, ja.
Så... Alltså då blir det liksom en sån här ond cirkel som leder till brottslighet.
Att alltså man blir tvungen att stanna där eller gå tillbaka till kriminalitet.
Ja.
Men om vi går tillbaka till din ankomst till Sverige. Men vilka var de största utmaningarna när du kom till Sverige och skulle du börja om på nytt?
Att börja från noll är liksom, man måste ju laddat för det viktiga var det, för att det var så jag kom från krig och så kom jag till Sverige och så såg jag svenskarna helt fantastiskt, och det var ju på den tiden fanns punkare.
Ja absolut, jag minns också, absolut. Ja.
Och så såg jag som att det här är paradiset på jorden. Det var först och främst var det språket, att kunna förstå hur människorna tänker, och det var det jag försökte lära mig språket till början. I och med att de allra flesta pratade engelska så gick det lite trögt i början. Sen tänkte jag, nej men nu ska jag inte komma och prata svenska, utan jag kommer bara prata kommer inte prata engelska utan prata svenska. Så det blev svenska. Och mer liksom jag läste väldigt mycket. Och på den tiden fanns det inte liksom social media, utan vi köpte en sån här lexikon som var, hälften var fel liksom.
Ja.
Men man lärde sig mer och mer, och så jag var väldigt, och jag själv var intresserad av litteratur, jag läste väldigt mycket, och så jag läste svensk litteratur också, själv alltså.
Ja.
Och det gjorde att jag blev bättre och bättre på språket, och efter det började jag jobba som tolk under en tid, och jag lärde mig väldigt mycket hur samhället fungerar.
Ja, lagar. Så
jag var överallt nästan, i kyrkan, tolkade jag, var det hos läkare,
polisen,
Försäkringskassan, polisen, Migrationsverket, överallt liksom, det behövdes på den tiden tolk. Ja.
Det är jätterolig grej med tolk. Jag har börjat med den också, just nu jag har det också som lilla extra knä också. Det går inte bara att hoppa av. Man lär sig jättemycket. Ja. Jag bekräftar det du säger.
Ja, absolut. Alltså, alla dessa situationer som vi finner, det berikar dig verkligen.
Absolut.
Så, ja.
Det är jättefint faktiskt att veta. Men hur har din egen erfarenhet av flykt påverkat ditt arbete med andra nyanlända?
Ja, men självklart det är lättare att förstå flyktingar när man själv är flykting. Och jag har jobbat på Migrationsverket, Statens invandrarverk på den tiden. Så jag har jobbat också i kommunerna som ansvarig för flyktingmottagning.
Okay.
Jag har träffat människor som har blivit verkligen utsatta, och det har jag förstått hur den här vägen, hur det har varit. Och den här boken också är en produkt också av det människor har blivit utsatta på vägen. Så att man är helt utblottad, liksom man har ingen makt. Ligger, alltså allt, hela vägen har du liksom, det kan hända dig vad som helst. Som smugglare kan utnyttja dig, det kan vara så att du kan sättas i fängelse, vad som helst i andra länder när du inte har permission, uppehållstillstånd i de länderna, du bara befinner dig olagligt. Så det förstår jag, liksom jag förstod flyktingarna som kom. Vad de har upplevt, hur det var. Och en sida också av det var att jag såg hur de uppfattade den svenska kulturen i början. För det är ju en lång resa. Och då såg jag liksom i vilket stadie de befann sig att förstå den svenska kulturen. Och hur det är att anpassa sig. Det fanns vissa termer, till exempel Försäkringskassan. Det fanns inte det begreppet.
Nej, absolut inte.
Många länder finns inte.
Länder. Absolut, jag håller med.
Då måste man förklara
det. Inte heller finns i andra länder.
Nej, ja, det är rätt mycket. Ja. Och då måste man förklara liksom, vad det handlar om, vad det är och så. Vissa har lyssnat väldigt mycket på mig. Jag fick råd att till exempel hade jag en doktor, en läkare, och hans fru som jobbade på sina laboratorier, och de kom till mig i en av de kommunerna som jag var ansvarig för flyktingmottagning. Men vi behöver bostad. Ja, men jag sa, det finns inte så, liksom, de bodde i en tvåa som hade två barn också, det var liksom trångt. Och kan du hjälpa oss att få större lägenhet? Jag sa, nej, men jag kan ge dig ett bra råd. Vadå? Köp en bostad.
Istället. Ja.
Nu är de väldigt lyckliga. Alltså, de har just en villa de lever.
Ja, och toppen. Och, ja, höra.
Så det fanns, liksom, det fanns mycket man kunde, råd som man kunde ge till de seriösa som ville bli integrerade i samhället. Ja. Så det många som jag har hjälpt utan att skryta så jobbar förfarande på liksom förskolor och har lärt sig mycket bättre svenska. Jag var mycket för det här att man lär sig språket genom att arbeta.
Självklart, det är bästa sättet. Men jag talar om integration. Vad betyder integration för dig? Och vad tycker du ofta missförstås i integrationsdebatten?
Alltså integration är liksom att man blir en del av samhället. Men i dagens samhälle är det mycket som har förändrats. Och man tror inte längre på integration och sådana. Men om man tittar på samhället idag så det är mycket av det som invandrare man säger så, integrerat i samhället. På så vis att man arbetar och betalar skatt en del av samhället. Och sen har det blivit liksom den svenska kulturen varit en del av vardagen. Men kommer man från andra kulturer så är man liksom, man är både och. Då blir det liksom svårt definierat med integration. Men att du ska vara en god medborgare, bidra med till det samhället som du bor i, du verkar i. Och betala skatt och göra rätt för dig, det är ju liksom det svenskt och väldigt fint.
Men som just idag, det är många som vill integrera sig men de släpps inte in. Vill komma mer, vill känna sig en del av svenska samhället, vill göra saker, vill bidra med deras kunskaper. Men de släpps inte in, bland annat på arbetsmarknaden, politiken och andra myndigheter eller andra delar av samhället.
Ja, det är lite tragiskt för att man hör att de som har bott här under lång tid, 10 år och har fått barn här och de har verkligen, om man pratar om integration som integrerad verkligen i samhället och betalar skatt och bor där och så har man för första gången hör jag att man ska tillämpa någon lag retroaktivt. Det är osvenskt och att skicka tillbaka sina hemländer. Det är fel helt enkelt. Jag vet inte vad ska jag säga. Det är, när man är aktiv medborgare och betalar skatt och är en del av samhället så behöver man inte skickas tillbaka till sina hemländer som inte har någon kontakt med.
Men det är skrämmande. Jag ser det också. Jag har läst och träffat folk också som har bott här ganska länge och sen ska skickas hem. De har fått barn här och de jobbar. Folk som har fast jobb. Vi pratar inte om folk som inte jobbar eller kriminella eller något annat. Folk som jobbar, de är behövda i deras jobb, bland annat sjukvården. Och de ska skicka sig hem.
Ja,
sen ska vi göra en stor skandal. Vad handlar om mänskliga rättigheter? Vad handlar om människor som betalar sina skatter och så? Så har verkligen staten tid för de här människorna och har inte tid för de andra som förstör samhället eller? Det kostar mer kanske, lättare att skicka den svaga kan man säga.
Om man pratar om staten så staten är som våra föräldrar. Om man tittar på en familj så är det föräldrarna som har ansvar för sina barn. Mm. Gör det bästa för dem. De ska ha det bra, de mår bra och de är inte sjuka. De har kläder, de har mat och så vidare. Så. Bostad är en mänsklig rättighet. Sjukvård, skola och mat. Allt det här är en mänsklig rättighet. Men om man tittar på det så man lämnas åt sitt öde. Då får du klara dig och bostad är mycket dyrare. Du betalar kanske 50% av din lön eller 40% av din lön till bostad och allt annat har blivit dyrare. Jag ser inte att det är statens fel. Det kan vara inflation och annat men liksom staten på 80-talet var som föräldrar. Idag är det som styrföräldrar.
När man ser vissa fel som händer i samhället, då tänker man, shit, är det verkligen? Och sen finns folk som har bott länge som sagt och de ska skickas hem till deras ursprung hem. Deras barn är födda här, de går till skolan, de tränar, de har aktivitet, de har ett bra liv, ett normalt liv. Sen ska de skickas ut. Varför? För att du jobbar och bidrar med skatter och du bryr dig om samhället. Så du har blivit en del av samhället. Sen ska du ut. Medan någon annan som har levt gratis i 100 år och har förstört mer än vad man har byggt. Nej, vi hinner inte med. Vi tar någon annan som är skötsam.
Ja, precis.
Det är helt sjukt. Men har du själv upplevt rasism i Sverige?
Ja, alltså inte mycket.
Mm.
Men alltså det är mera fördomar man har liksom. Men rasism är finns alltså på den tiden, jag vet inte hur det är idag, liksom organiserad rasism är väldigt väldigt få. Men däremot har man lite fördomar att om man är invandrare, man lite av det okända, man blir lite orolig att komma närmare eller göra affärer med och så. Det har jag upplevt. Men rasism, nej, i och med att jag har haft, jag har jobbat sedan jag kom till Sverige och jag har haft väldigt fina arbetskamrater och har alltid liksom varit en del av samhället, så jag har inte haft den här luckan på något sätt att jag upplever rasism, utan det är mycket fina grannar, arbetskamrater och annat som jag har liksom haft kontakt med. Så det har inte upplevt rasism, men jag vet att det finns. Så att jag har sett hos mina klienter när jag har jobbat som samordnare, flyktingsamordnare, att de har blivit satta för det. Och det delades ut blad också om ensamkommande, skäggiga ensamkommande som har utnyttjat samhället och så vidare. Okay. Och det var någon slags nordisk motståndsrörelse.
Ja, något sånt.
Och det är precis som du nämnde. Vi saknar dialog, vi saknar diskussion. Vi saknar forum där vi möts på något sätt. Och i positiv anda. Inte att man liksom lägger skulden på
den ena eller andra. Nej, så löser man ingenting.
Nej, det gör man inte. Och så idag vet jag inte vart vi är på väg. Så när man hör på social media och där att någon begår ett brott, så är det alla invandrare dras över samma kam. Så då blir det väldigt tufft. Ja.
Men som du säger, du hade bra grannar eller fina grannar. Är det viktigt att bo på rätt ställe?
Det är lite svår fråga. Rätt ställe är det...
Vad är rätt ställe?
Det som jag precis...
Att vi är alla människor ändå. Så.
Alltså, om du är positiv inställd till din granne, så spelar ingen roll varifrån din granne kommer. Men om man tittar på samhället, så det finns de här fördomarna. Om du köper en bostad i Djursholm, samma om du köper en villa där och av samma storlek köper du i Rinkeby eller i Tensta, så är det kanske vad ska man säga, 10-dubbelt priset är det där dyrare i Djursholm jämfört med Rinkeby eller Rosengård eller så. Och det är tecken i och med att det är ekonomi, så ser man liksom med pengar räknat, så ser man fördomar i samhället också. Invandrare, utsatta områdena är väldigt billiga, ingen vill befatta sig med det, och sen de där vi andra, vad ska jag säga, inom stationstecken, rika. Mm. Alltså inte bara svenskar, som vi vill ha det skyddade. Liksom,
men som just nu med allt som händer i samhället, det är ingenstans är säker.
I samhället, nej.
Kriminalitet finns överallt. Droger finns överallt.
Mm.
Tycker du att föräldrarna borde engagera sig mer i det här?
Ja, men tycker jag. Mm. Men problemet är så här. Om hur samhället är byggt på det sättet. Om du har dina barn i skolan, förskolan, från 7 på morgonen till 17 på kvällen. Mm. Och du jobbar ju hela dagarna från 7 till 17. Och kommer du 18 klockan 6 på kvällen, då är du helt slut.
Och snabb mat.
Ja, så då finns det inte den möjligheten. Du pratar med dina barn om värderingar och sådana. Och då är det samhället som ska ge dem de här värderingarna.
Mm.
Och där blir det också lite konflikt. För att det finns vissa familjer och fattar den här personliga friheten som inte accepteras, och det är något dåligt uppfattar de, att man pratar om homosexualitet och man pratar om att vara fri, gå och träffa en kille eller en tjej och så vidare. Det är liksom, i Sverige har man respekt för individen och får individen bestämma hur man vill och
vill
man träffa och så vidare. Men medan i vissa kulturer vill man inte, man vill inte ha någonting med sin sexualitet. Man uppfattar det som något dåligt och så. Då,
som ett brott och så.
Det har orsakat också problem, för att man vill skydda sig från invandrarhåll, om man säger så, ja, mot de svenska värderingarna. Ja, svenskarna också vill skydda sig mot invandrarvärderingar, ja, det också. Då, det är det. Ja. Man måste ha dialog om det här, och så måste man också lära sina barn. Det här är liksom se människan, precis det du
som är människa, respekt, ja, och tolerans brukar jag säga.
Exakt, ja.
Två saker man behöver. Men vad vill du särskilt att lyssnare ska förstå om människor på flykt, bortom rubriker och politik?
Om vad jag...
Det är frågan, jag kan säga det en gång till. Så att, vad vill du särskilt att lyssnare ska förstå om människor på flykt, bortom rubriker och politik?
Mm. Alltså, det finns människor på flykt som verkligen behöver stöd, behöver liksom, de är helt utsatta, då ska man liksom ha vis mycket respekt för dem och får så snabbt som möjligt få stanna eller få asyl i Sverige till exempel. Ja. Men det finns också den andra kategorin som utnyttjar systemet.
Absolut.
Att bara komma och ta... Har det bra ekonomiskt och har inga politiska problem eller några problem överhuvudtaget att komma till Sverige och söka asyl bara för att få något annat syfte.
Ett nytt systemet. Ett som nytt vi
systemet
säga.
Bland annat. Absolut. Eller sprida vissa ideologier.
Jättekul att prata med dig verkligen idag. Och vill jättegärna bjuda dig en annan gång och prata om din bok. Jag har inte läst den, men jag kommer att göra det, absolut. Tack så hemskt mycket för att du kom till oss.
Tack Rashid, tack så mycket. Det är en ära att vara med dig här och ha den här dialogen. Tack så mycket.
Tack själv. Idag har vi haft med oss Nidhal. Tack för att du gästar vår podd och delar med dig av din erfarenhet och insikter. Tack för att ni lyssnade på Radio 91,4.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family, förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. För att ni stödjer vår podcast.